Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna till Den blå hästen, en podcast om Europas historia med mig Malin Triumf och min pappa Ulf Åkersten.
Hej.
Och min mamma Ulla Åkersten.
Hej.
Hörrni, nu dagens avsnitt är ju lite försenat på grund av att du pappa fick en liten stroke, eller hur?
Ja.
Och vi vill ju passa på att innan vi börjar tacka för fantastiskt fina stödet och hurraropen och krya på dig meddelandena som vi fick på vår Facebook-sida. Vilket gäng ni är, alltså ni som lyssnar.
Ja, det var fantastiskt.
Tack igen allihopa. Jättefint. Men nu mår du bra.
Nu mår jag bra, ja.
Kanon. Då fortsätter vi med Ryssland del 2.
Och vi avslutade ju ettan med allt elände som ledde fram till revolutionen. Tsaren och tsarevnan blev mer och mer impopulär. Kriget blev oerhört impopulärt. Många dog och det var väldigt dålig mobilisering. Man hade inte gevär, man hade inte patroner som passade till gevären. Man hade inte mat och folk dog i stora mängder.
Och vi pratar alltså första världskriget här
ja,
nu.
Ja.
Ja.
Och tyskarna vann seger på seger och till slut så började soldaterna tröttna på det här. Man deserterade och man flydde bland annat till Sankt Petersburg.
Varför då?
Ja, det var ju Sankt Petersburg var huvud. Den hette ju Petrograd den här tiden.
Just det, för att det lät lite för... Vad var det?
Det lät för tysk tycker man med Sankt Petersburg.
Ja, just det. Ja.
Så att det blev Petrograd istället. Och det var det mellan 1914 och 24.
Mm.
Det var alltså huvudstaden och det var där det började hända saker. Arbetarna började strejka, man gav sig ut på gatorna och började opponera mot regimen.
Hade man liksom, vad var drivkraften i det där? Måste det funnits någon människa som stod bakom det? Och...
I det här fallet så var det var nästan en borgerlig revolution det här. Fast man hade ju arbetarna på sin sida. Alla revolutioner började ju som borgerliga revolutioner. Det gjorde ju även den franska revolutionen.
Ja just det, du kommer ihåg att du berättade.
Och i det här fallet så var som sagt arbetarna var ju underbetalda. Dålig arbetsmiljö. Och de gjorde helt enkelt uppror. Sprang ut på gatorna och började försöka att provocera ledningen. Soldaterna sköt först på arbetarna, men till slut så deserterade även soldaterna. Och det är det här som kallas för februarirevolutionen.
Och vilket år var det då?
17.
Just det. Och då pågår ändå kriget som sagt.
Det gör det. Det resulterade i en provisorisk regering under en man som heter Kerensky. Och det var alltså en borgerlig regering mer eller mindre i alla fall. Men det började bildas arbetarråd, sovjeter också.
Det är alltså inte bara de man kallar som går i Sovjet?
Nej. Det heter arbetarråd, hette i alla fall då.
Mm.
Och det blev snart en maktstrid mellan arbetarråden, sovjeterna och den provisoriska regeringen. Vilket ledde fram till nästa revolution. Det var oktoberrevolutionen.
Samma år?
Samma år, ja.
Mm.
Och då måste vi prata om Lenin.
Äntligen. Nej då.
Lenin var revolutionär och han var kommunist, bolsjevik, en majoritetsdel av den gamla socialdemokratiska rörelsen.
Just det, vi sa det vid tidigare, att bolsjevik det var majoriteten.
Ja, och mensjeviker var minoriteten.
Och bolsjeviken stod för kaos och uppror och mensjeviken stod för...
Ja, kaos och uppror. De ville förändra samhället de också, fast genom revolution.
Ja, vad är inte kaos och uppror i det? och mensjeviken, det var de som var liksom...
De var som socialdemokrater i Tyskland och Sverige och på andra ställen. De ville förändra genom lagliga medel.
Och de var i minoritet?
De var i minoritet, ja.
Mm.
Lenin var som sagt bolsjevik och han blev då av tsaren, av tsarens hemliga polis, landsförvisad. Han satt i Schweiz vid den här tiden.
Och tsaren är alltså Nikolaj den andra?
Ja.
Mm. Andre heter det kanske.
Ja, det gör jag.
Ja.
Och han satt i Schweiz. Nu kommer något väldigt konstigt i historien. Han fick en kallelse att åka hem för att leda det kommunistiska partiet, leda sovjeterna.
Lenin alltså?
Lenin, ja.
Mm.
Och kommunisterna hade redan från början sagt att de var emot det här kriget och fick de makten så skulle de sluta fred med en gång.
Mm.
Och där fattade det tyska överkommandot.
Mm.
Så de organiserade en resa för Lenin. Från Schweiz, genom Tyskland, genom Sverige, upp genom Finland och till Petrograd.
Va? Jaha?
Ska man tala i lite moderna sagotermer så kan man säga att han utrustades med en kappsäck med pengar.
Mm.
För att organisera en revolution i Sankt Petersburg och hela Ryssland. För de satsade ju på att det skulle bli fred.
Ah.
Tyskarna var ju intresserade av att dra bort trupper härifrån till västfronten för att besegra England och Frankrike.
Okej, okay, så vad händer då när Lenin kommer till Petrograd?
Det här blir en väldigt, väldigt våldsam revolution.
Mm-hmm.
Sovjeterna tar makten. Det var ju våldsamt även i den februarirevolutionen. Man avsatte ju tsaren.
Det gjorde man alltså i februari?
Ja.
Var det då man körde hela den här avrätta tsarfamiljen också?
Nej, det kom mycket senare.
Okej. Okay. Mm. Men den var blodig, sa du? Ännu blodigare?
Den var mycket blodigare i oktoberrevolutionen.
Mm.
Man avsatte den provisoriska regeringen. Anfallet mot Vinterpalatset.
Som ligger i Petrograd?
Det ligger i Petrograd, ja. Där finns det då en massa myter omkring det. Vår gamle vän Eisenstein har gjort en film om det.
Givetvis.
Där man ser en massa människor som klättrar över fantastiska järnportar för att erövra Vinterpalatset. Och i den här filmen så ser man en jättestor pansarkryssare som skjuter mot Vinterpalatset. Men det är lösa skott. Det var en signal till att stormningen skulle börja.
Jaha.
Medan däremot Potjomkin nere vid Svarta havet och Odessa, han sköt på riktigt.
Men du, den här som du kallar Odessa lite tufft, som jag alltid säger Odessa,
ja.
När jag pratar om Odessa. Är det alltså hänger de ihop eller?
Ja, det hänger ihop. Man bildade sovjeter, arbetarråd, runt om i hela Ryssland. Och väldigt många utav sjömännen var med i de här sovjeterna. Så den ryska flottan blev kommunistisk väldigt tidigt. Och det är ju en klar fördel för dem.
Verkligen. Så det var alltså ryska, den sovjetiska bolsjevikiska flottan då som sköt in i Odessa.
Ja. Nu var det ju så att det gäller ju hela den uppbyggnadsperioden fram till Stalins etablering, att kommunisterna var relativt få. Av de par hundra miljoner eller vad det kan ha varit, så kan de ha varit räknas i tiotusental.
Mm-hmm.
Och de lyckades alltså ta makten i hela Ryssland. Fast det tog väldigt lång tid och det var väldigt många som fick sätta livet till. själva oktoberrevolutionen, den var ju med ryska mått mätt inte så där väldigt blodigt. Det var några hundra som sköts och dog. Men efterspelet till det, det blev väldigt blodigt. För det handlar ju om att ta makten.
Och det är nu som Lenin är uppe på plats.
Och han leder partiet. Och där har han två stycken handgångna män. Det är Trotskij som var journalist och anslöt sig, han var menshevik från början och anslöt sig väldigt tidigt till bolsjevikerna. Han utsågs till utrikeskommissarie och försvarskommissarie. Man hade ju lite ont om folk, så folk fick dela på jobben. Och han utmärkte sig genom att grunda Röda armén.
Ja, var det han?
Ja. Och han utrustade pansartåg som åkte runt om i Ryssland och slog ner allt de såg.
Ja.
Och det här var alltså inbördeskriget fram till 1922 när Sovjetunionen bildades.
Mm.
Och det var hårda bud.
Den andra killen då?
Det var Stalin.
Ja, han var med här alltså.
Och han började tidigt. Lenin tyckte inte om Stalin. Trotskij, Lenin och de andra revolutionärerna, de tillhörde den så kallade intelligentsian. Mm. Många av dem hade universitetsexamen. Lenin var jurist. Och det var inte Stalin.
Nej, vad var han då?
Han var politruk, som det heter. Han var politiker som hade jobbat sig upp i partiet. Han rånade banker för att förse partiet med pengar.
Mm.
Och satt i fängelse, blev förvisad till Sibirien och han gjorde en massa fula saker.
Men inte under Lenin sen då? Utan
nej,
Lenin
han var lojal mot Lenin. Mm. Alla var lojal mot Lenin. Lenin var ju något slags modernt helgon. Han var helt obestridd. Sen var han personligen tydligen en ganska hopplös typ. Han var paranoid han också. Han såg fiender överallt. Vrålade och skrek och förde förfärligt regemente. Men man dyrkade honom.
Men du, hur länge håller Lenin på då? Med inbördeskriget och så?
Han dog 23. Ganska tidigt alltså.
Ja.
Och under det här inbördeskriget, från 17 och fram, så ingrep västmakterna. Det kallas för den vita armén. Det var generaler och annat som hade soldater som kom från första världskriget och skulle försöka frälsa världen från kommunisterna, trodde de.
Ja.
Så att de bildade stora trupper som drog omkring i Ryssland. Och Trotskij med sina bepansrade tåg, han hade kosackerna på sin sida också som var vana krigsmän.
Ja, kosackerna. Ett folkslag, eller hur?
Ja, fast de är lika ryska som alla andra. Mm. Det är inte tatarer alltså, utan som är turkar. Utan det här är ryska, en rysk minoritet som lever på ett väldigt speciellt sätt. De var krigare. Under tsartiden så blev de rekryterade till tsarens armé lite då och då. Sen återvände de till sina byar. Och de har ett speciellt rykte i Ryssland om att vara oerhört duktiga krigare. Mm. Och Trotskij lyckades vid den här tiden att rekrytera dem till kommunisterna.
Okej. Okay. Men du, det här med att vita... För det första så blir jag ju oerhört provocerad över att man ska hålla på med röda vita igen. Det är samma sak som vi pratade om det här med örnen.
Mm.
Att man bara snor varandras symboler. Ryssland och Nazi-Tyskland och alla de där bara, ja, vi kör samma fågel. Då ska man hålla på med röda och vita igen.
Ja.
Jättetråkigt. Mm. Ta lila och brunt istället, herregud. Ja, men det jag skulle säga var att det här känner man ju liksom inte till. Är det här något som sker under första världskriget parallellt liksom?
Nej,
eller
efter första världskriget. Det var från 17 till 20. Det var alltså efter första världskriget när det fanns arbetslösa generaler och soldater.
För när slutade första världskriget då?
17-18. Frederna slöts 2021.
Just det. Så att de passar på. Men är det alltså styrt av de som bestämmer i väst?
Delvis är det ju det. Men som i alla inbördeskrig så blev generalerna självmedvetna och fattade sina egna beslut. Det var ju väldigt många människor som hade varit soldater på västfronten som såg det här som en möjlighet att tjäna pengar och fortsätta. För det här var ju ett traditionellt krig. Man rövade från alla håll.
Mm.
Så man kunde ju tjäna en del pengar på att vara med i den vita armén.
Vem vinner då?
Trotsky.
Den röda armén alltså. Mm. Vad var grejen med röda armén då? Var det bara ett namn för en liksom militär styrka? Eller hade de något särskilt som var ballt med dem?
Det särskilda med röda armén var ju sammanhållningen och ideologin. Man stred för ett nytt samhälle. Det gjorde ju inte alla förstås. Men officerare och underofficerare och överhuvudtaget de som bestämde, de var besjälade. Nu var det ju så också att de högsta officerarna, generalerna i den röda armén, det var gamla tsargeneraler.
Ja.
Men vad som tyska generalerna under nazisterna. De var skickliga generaler, men de var inte nazister, många av dem.
Nej.
Och de här var skickliga generaler. En del av dem var kommunister, men flertalet var det ju inte.
Det var liksom ett dagsjobb som vilket annat som helst.
Ungefär så, ja.
Och vad hände sen då? När Trotsky vinner det här kriget och Lenin dör då?
Ja, vi kanske ska säga bara det andra eller första världskriget att tyskarna fick ju rätt. De slöt fred med Ryssland och Ryssland förlorade stora landområden i Polen, hela Baltikum och hela Finland.
Till?
Ja, Finland och Baltikum blev ju självständiga stater.
Mm.
Och Polen tog ju snabbt de områden som de fick chansen till.
För de hade ju blivit uppdelade tidigare.
Ja.
Men nu så skapar de sig själva igen.
Ja, det var ju... Då kommer Wilson in där.
Ja, okej. Okay. Oh, det känns lite läskigt nu för tiden att prata om honom. Men ja, det var just det.
Och de skapade ju Polen vid den här tiden. Faktum var ju att man skapade Polen i Versaillesfreden. Och det var folkets självbestämmande rätt som styrde där.
Just det.
Att det... Med hans 14 punkter och allt vad det var.
14 punkter, vad var det?
Ja, det var om folkets självbestämmande rätt och man skulle skapa en nationernas förbund och allt vad det var.
Ah, Wilsons 14 punkter. Jag trodde du menade någon annans 14 punkter. ja, nej men okej. Okay. Fint. Men nu fokus på Ryssland då.
Ja.
Ja.
Först så utropade Sovjetunionen 1922.
Mm.
Och Lenin dog. Och här började Stalin visa sina talanger. Han var oerhört duktig på att skaffa sig kompanjoner. Och han blev partisekreterare. Det var en tjänst som inte fanns helt enkelt. Men han skapade den. Och försåg den med all makt man kunde tänka sig.
Perfekt. Annars brukar ju sekreteraren vara den som har det astråkiga jobbet. Som ja. Sitter och bara antecknar.
Ja, men han gjorde han bestämde allt i hela Ryssland.
Mm. Vad bestämde han då till exempel?
Han bestämde till exempel att man skulle satsa på industrin. Man ska ju komma ihåg att det här var ett Ryssland som var hopplöst omodernt. Man hade gamla industrier som vi talade om tidigare som hade byggts upp under slutet på 1800-talet.
Mm.
Men de var ju stort sett, om inte utplånade, så var de ju till stora delar omoderna och en hel del var nedbrända och det var elände helt enkelt.
Efter revolutionen så var liksom Ryssland jämnat med marken.
Ja, det var ju inte direkt, men det var ju det fungerade inte. Det fanns ingen egentlig administration. De hade ju antingen hade de blivit avlivade eller också hade de fått sparken.
Mm.
För administrationen betraktades utav Stalin och kommunisterna som fiender.
Just det. Och tsarfamiljen då lite snabbt, de hade alltså blivit tillfångatagna, det här har jag läst lite om nu. Mm. De hade blivit tillfångatagna och sen så blev de, fick sitta i ett ganska fint slott från början.
Ja, sen blev de förvisade till en stad i Uralbergen som heter Jekaterinenburg.
Mm.
det finns en massa historier om det där.
Mm.
Om det verkligen var Stalin som gav order om att skjuta dem, eller om det var något initiativ från någon lokal befälhavare. Det vet man ju inte riktigt. Och resultatet blev att alla sköts.
Mm. Ja, för man har hittat benrester nu, va? Ja, eller hur man kunde säkerställa
DNA på dem. Så att det är helt bekräftat att det var så.
Och det finns ingen ättling till tsarfamiljen levande?
Massor.
Jaha.
De bor i Paris. En del är störtrika som lyckades få ta med sig sin rikedom ut. Andra kör taxi eller är biografvaktmästare eller något sånt.
Mm.
Det är lite olika.
Mm. Beroende på hur stora fickor de hade att stoppa sina Fabergé-ägg i.
Ungefär så.
Mm. Förlåt, det var ju en avstickare.
Mm, det var det. Vi ska fortsätta med industrin var lamslagen, och det var ännu värre på landet. Bönderna hade inte kunnat skörda på flera år. Det var alltså en utbredd hungersnöd, och den gällde både lantarbetare och de självständiga bönder som fanns.
Mm.
Det här insåg ju med tiden Stalin och hans gäng. Och då startade man någonting som kallades på i väst för NEP,
mm-hmm.
New Economic Policy. Och det innebar att kommissarierna inte bara kom till bönderna och rekvirerade en massa spannmål och hästar och kor och så. Men de fick behålla en liten del av det och sälja för egen del.
Helt vanlig kapitalistisk syn
ja.
På.
Ja, och det här var alltså, det var nödvändigt. För halva Ryssland höll på att svälta ihjäl.
Ja.
Sen bildade man någonting som heter kolchoser och sovchoser. Kolchoser, det var kooperativa historier där kommunister och bönder styrde.
Mm.
När det gäller sovchoser så var de statligt styrda. Helt kommunistiskt styrda.
Men då är man ju tillbaka på det där som vi var tidigare med livegenskapen och så, eller?
Ungefär så, ja. Fast de här fick ju lön och de kunde försörja sig.
Aha, okej.
Problemet var ju att lantarbetarna tyckte det här var ganska bra.
Mm.
Men bönderna tyckte det var pest och kolera.
Vad är skillnaden egentligen mellan
lantarbetare är ju anställda.
Jaha.
Det var ju väldigt många bönder som fick bark. Det pratade vi om i samband med Stolypin hette han, före första världskriget, där han styckade av ett antal stormäns gårdar eller jord och gav det till bönderna.
Mm.
Och de var ju helt klart emot det här, de så kallade självägande. De var inte så mycket självägande, för att samhället gick in hos dem och rekvirerade det spannmål och de kor och grisar som de hade.
Mm.
Men i alla fall, de ville inte vara med i de här jättelika uppbyggnaderna. Och Stalin och hans folk tröttnade på det här med NEP till slut. Och tvingade de här bönderna, de kallades för kulaker,
mm-hmm.
att gå med i de här sovchoserna eller kolchoserna.
Mm-hmm.
Och de som inte gjorde det, de hade några ganska otäcka val. De kunde bli skjutna eller åka till Gulag i Sibirien.
Som man ser de där arbetslägren.
Ja, och det var inte många som kom dit. Flertalet sköt man. Det var tiotusentals bönder som blev skjutna. Det här var början till Stalins terror.
Mm.
Till att börja med lyckades ju någorlunda de här kolchoserna och sovchoserna producera en hel del livsmedel, i alla fall mer än vad man hade gjort tidigare.
Mm.
Så att det såg väl tämligen ljust ut. Man satsade också stora pengar på att bygga upp nya industrier. Man satsade stora pengar på att utbilda folk. Man måste komma ihåg alltså att det fanns någon utbildning i Ryssland att tala om. Tidigare, det fanns inte.
Nej, det sa du, ja. Det enda som fanns var ju liksom bönder, livägna bönder, en rysk ballett och tsarfamiljen. Typ.
Ja, och så fanns det arbetare i Sankt Petersburg,
ja.
Från livegenskapens upphävande.
Mm.
Men någon egentlig utbildning var det, det var okvalificerad arbetskraft. Sovjetstaten De hade en ledstjärna. Satsa på ungdomen och mer eller mindre låta de äldre dö ut.
Så att om de skulle ha ett partiprogram så skulle det inte vara skola, vård och omsorg, utan det skulle vara skola? Punkt.
Ja, i stort sett.
Uh-huh.
Och man byggde bostäder, moderna bostäder, med toa och vatten och värme och allting, vilket inte hade funnits överhuvudtaget i Ryssland, annat än i de stora slotten.
När är vi nu då ungefär?
Nu är vi i slutet på 20-talet, början på 30-talet.
Stalin satsar alltså på utbildning och ungdomen och industrin.
Ja.
Hur ser det ut mer då? Liksom, har han kvar, är han fortfarande partisekreterare och liksom...
Då kommer jag, han var väl ordförande i högsta sovjet eller något sånt. Det var i alla fall han som bestämde slutligt på allting.
Är Trotskij fortfarande kvar?
Ja, Stalin var ju oerhört begåvad när det gällde att skaffa sig vänner som hjälper honom fram i karriären.
Mm.
Problemet var att samtliga dessa vänner mördade han. Han tog livet av alla som överhuvudtaget skulle kunna bli en konkurrent till hans egen makt. Trotskij landsförvisades, åkte runt i hela världen, bodde i Paris och London och annat och slutade i Mexiko.
Mm-hmm.
Och han hade då en enorm säkerhetsuppbåd, men han hade en människa som han hade träffat ganska tidigt på 20-talet som han betraktade som sin bästa vän.
Ja.
Och den bästa vännen rekryterades utav Stalins säkerhetstjänst och som högg en isyxa i Trotskijs huvud 1940 och dödade honom.
Nej!
Mm.
Han hade varit infiltratör aslänge då,
ja,
eller?
Ja.
Har det gjorts film på det här?
Ja, det tror jag.
Ja, det borde ha gjort.
Ja. Trotskij levde alltså som en flykting och var oerhört, med all rätt, oerhört rädd för Stalins hemliga polis,
ja,
överallt i världen.
Men alltså, då tänker man ju också liksom att Stalin hade tid att bry sig om det här. Liksom. Han har ju ett helt land, hur stor som helst, att bry sig om.
Du, det här är en Stalin hade alltid tid när det gällde sig själv. Han var inte bara en psykopat, han var också en total egocentriker.
Men gillade folk honom då?
Jag tänkte vi skulle ta det där med propagandan. Den började ju här. Man betraktade Stalin i propagandan, var han någon slags ny tsar. Nu får man komma ihåg här att det var ju ett folk som inte hade någonting vid den här tidigare.
Nej.
Och alla förbättringar, det tog han ju äran åt sig för. Jag menar, människorna före revolutionen, de hade knappt haft skor och kavajer och annat. Nu fick de skor och de fick kavajer och de fick kläder. Man byggde hus i femårsplanerna som de kunde bo i. Många hade ju bott i skjul tidigare i städerna och jordkulor ute på landet.
Vad är det här med femårsplaner?
Man bestämde från början att under de här 5 åren ska vi göra 10 000 hus. Eller man ska tillverka några miljoner skor eller något sånt där. Och sen fick en människa i uppdrag, en partimänniska i uppdrag och se till att det gjordes. Man byggde fabriker, man anställde folk. Man satsade alltså helt och hållet på kvantitet. Kvalitet var fullkomligt ointressant. Det har ju skämtats mycket om det här i filmer och annat. Hur ryssarna var illa klädda. Men man får ju tänka på att de hade inte haft någonting tidigare.
Nej. Och så tycker man ju själv i samband med att man håller på och måste välja skolor och elbolag och allt det där. Att det låter inte så jäkla tokigt att bara få ett par skor.
Nej, det var ju inte det. Kommunisterna var alltså populära för att de hade lyckats få ordning på det här landet. Det stöddes ju då. Jag kommer tillbaka till det här med propaganda.
Mm.
Propagandan var ju väldigt livaktig. Bland annat så Lenin la ju grunden till en filmskola som bildades tidigt på 20-talet. Där man gjorde propagandafilmer. Och senare så uppfann man ju någonting som heter journalfilmer som visades före alla vanliga filmer. Och de var starkt propagandistiska och man kan säga kreativt klippta. för att hela tiden visa Sovjetstaten och kommunismens överlägsenhet.
Mm.
Men som sagt, jag kommer tillbaka till det, för att det som var mest tydligt när det gäller propagandan, det var ju under terrorbalansen och efter andra världskriget.
Jag tänkte säga något om utbildningen.
Mm.
För i det sammanhanget så fick ju kvinnor eller flickor lika mycket utbildning som män. Det satsades på ungdomen och det hade inte med könen att göra. Och det var ju ganska speciellt.
Verkligen. Och tidigt då, eller?
Ja, det var kring den här tiden. Alltså. Kan det vara 20-talet någonstans?
Ja, det började tidigt.
Ja. Och då fick man ju en begåvningsreserv också som man inte hade haft tidigare.
Och det som var, Stalin!
Nej, men det som var speciellt med Sovjetunionen, det var ju att kvinnorna kunde utbilda sig till vad de ville. Det var inte så vanligt i västvärlden att kvinnorna blev forskare och ingenjörer och den typen av jobb.
Nej.
De var till och med rekryterade i Röda armén.
Jaha, ja.
Mm. En sak som hänger ihop med den allmänna framtidstron, det är väl att inom litteraturen så, eller det fanns en grupp då utav författare och dramatiker och så som bildade den futuristiska gruppen eller vad de kallades för, och de skrev ett manifest. Det var Majakovski som publicerade tillsammans med någon annan som jag inte kommer ihåg namnet på.
När är det här då? Ungefär liksom.
Det här var redan kring 1912 någonting sånt där som det här kom. Den ryska futurismens manifest, som det kallades, det skulle vara en örfil åt den allmänna smaken.
Var det också?
Det var alldeles säkert. Det var nog ganska provokativt.
Men vad innehöll det då?
De lovsjöng det nya samhället med storstäderna, maskinerna och revolutionen och även proletariatet. Så att de var ju helt rätt, så att säga, i tiden.
Det måste ju vara ganska unikt att liksom både arbetare och borgarna och den liksom kulturella eliten, alla är enade om det här, att nu jäklar.
I alla fall inkluderades de ju i det här. Och Majakovski var ju då redan oerhört berömd. Han var ju både författare, alltså, och dramatiker, och han läste sina dikter och han regisserade och allt vad det var. Så att han var ju storstjärna.
Men vad har han skrivit som är mest berömt då?
Han har ju haft en ny renässans visserligen. Men det är en dikt som heter Ett moln i byxor i översättning.
Jaha. Men du, det är ju intressant där som du säger, för jag gillar ju fantasy och sci-fi och såna där grejer och skräck och så. Och jag fattar det som att alltså hela den här framtidstron och maskinen, tron på maskinen och sånt där och skräck och sånt, det började liksom redan på 20-talet någonting.
Ja, men det gjorde här. Det. För att efter oktoberrevolutionen så det hände ju mycket inom litteratur och de var inspirerade av förändringar.
Men också säkert kan man ju tänka sig av skräckvälden. Och så. Alltså jag misstänker att den tidiga skräcklitteraturen kanske kan vara lite påverkad av Stalin och Lenins härjningar. Liksom.
Ja, men mycket tror jag också hade att göra med att man använde sig av metaforer och så.
Mm.
Och då kom man ändå ut med en del. Sen så av någon anledning så gjordes ett, vad heter det, politbyråbeslut som skulle slå fast konstens frihet från statlig inblandning. Och det var på 20-talets mitt någonstans.
Då Stalin är vid makten?
Då Stalin inte hade all makt ännu riktigt. Och det var ju väldigt mycket kreativitet som utlöstes i samband med det där en kort tid. Det är så konstigt med det där, för det var liksom töväder och mörker omväxlande under en ganska lång period.
Aha.
Men sen så kom ju en doktrin på 30-talet då, 32 tror jag det var, som handlade om hur den socialrealistiska realismen skulle uttryckas.
Jaha. Ja, okej, så det var liksom lite lagar för hur kreativitet skulle fungera.
Mycket noggranna också, som det verkade.
Var det då man fick de där bilderna med lyckliga arbetare och skörd och folk som gick med körde traktorer och sånt?
Ja, det var ju inom alla konstarter. Va? Det var ju...
Du menar att det där var konst, pappa?
Ja,
det...
ja.
Mm. Aha. Men gud vad roligt. Jag trodde nämligen att du pratade om att det var någon form av 30-talets bildbyråbild. Men det var det alltså
nej,
inte.
Nej,
nej. Ja.
Nej, så att där kommer väl också hela propagandaserven kommer väl in här någonstans. För att den har ju sin grund i terrorism helt enkelt.
Mm. Vadå? Berätta.
Innan jag kommer in på terrorismen så måste jag bara... Jag har läst en biografi om Stalin en gång i tiden.
Mm.
I den framgår väldigt, väldigt klart att den obildade Stalin hade ett fruktansvärt bildningskomplex. Han läste böcker och han beställde upp böcker, tiotusentals böcker hem och läste varje kväll och varje natt. Han sov ganska dåligt. Och han läste inte bara sovjetiska författare utan han läste internationella, Hemingway och ja, just.
Mm.
Till att börja med, innan terrorn kom, var han väldigt snäll emot alla författare. Han älskade författare. Och var det så att någon författare, Bulgakov till exempel eller Pasternak, råkade illa ut från polisen så kunde de ringa till honom personligen. Och så fixade han ut dem ifrån fängelser eller från häktningsceller och annat.
För han ville framstå som att han var minsann en bildad typ han med.
Ja, stort sett.
Ja.
Men han var alltså, han blev ju ganska bildad med tiden. Han läste och han antecknade. Det finns massor med böcker som är bevarade med hans marginalanteckningar och understrykningar och annat. Men terrorn.
Mm.
Den beryktade terrorn på 30-talet. Den grundade sig på att Stalin ansåg att gammelkommunisterna, de som hade hjälpt honom och hjälpt kommunismen till makten, inte var pålitliga längre.
Mm. Var det så då? Hade han
ja,
rätt det?
Delvis så hade han ju rätt, för att det var ju väldigt många gammelkommunister som ansåg att det här var ju en diktatur och det var ju Stalins personliga diktatur. Och det hade ju inte med de kommunistiska idealen att göra ett dugg. Så att det började med ett antal högt uppsatta människor som sattes i fängelse. Och en del gick igenom så kallade skenrättegångar. Det var rena... Man hyrde teatrar och där satt folk och blev förhörda. Offentligt alltså.
Mm.
Det slutade alltid med att de blev skjutna.
Thank you.
Det här gick överstyr. Det gick ut ett meddelande om att kommissarierna eller ledare inom kommunistpartiet skulle göra samma sak. De skulle ta fast och även skjuta gammelkommunister. Och till slut så gick det överstyr ännu mera. Man började ju skjuta och döda folk.
Var det på gatorna eller?
Nej, man hade särskilda rum som man sköt folk i.
Aha.
Och var inte bara i Lubjanka-fängelset i Moskva, utan det fanns överallt i hela Ryssland.
Mm.
Sen kom man på att militären var speciellt misstänkt. Så han lät häkta och mörda väldigt många, i stort sett alla generaler och väldigt många officerare överhuvudtaget. Fick sätta livet till. Och
det var det han som inrättade den hemliga polisen eller organiserade?
Han ärvde den av tsaren.
Mm. Och vad hände nu då?
Ja, det här var ju inte bästa förutsättningarna för ett världskrig direkt.
Nej, för vi är framme där nu ja.
Ja, det här var 30-talet. Och jag kanske ska säga också att 30-talet började ju med Det började med morden på kulakerna och väldigt många bönder. Man räknar med att det är ungefär 5 miljoner bönder som man tog livet av i den här tiden. Inte bara tog livet av, de svalt ihjäl också. För man tog deras boskap och man tog deras säd.
Mm.
Sen kom ju terrorn och det var väl miljoner som gick åt där också, men det finns ingen statistik på det.
Det här är liksom terror i dess egentliga betydelse, att sätta skräck i folk som inte tycker samma sak. Typ.
Ja.
Fast det här är ju terror uppifrån.
Ja, exakt. Och det känns så konstigt idag att kalla det för terror.
Man kan kalla det utrensning också.
Mm.
Andra världskriget, det har vi pratat om så många gånger så det kan vi ta väldigt, väldigt kort. Hitler anföll Sovjet 1941. Och dessförinnan så hade Hitler och Stalin ingått en så kallad non-aggressionspakt, Molotov-Ribbentrop-pakten.
Och varför hade man gjort det?
Jo, för att Hitler ville ha lugn och ro i Sovjet. Det var ju så, det har vi ju pratat om lite grann tidigare, att Hitler och nazismen var väldigt beroende av Sovjet. Man hade träningsläger för sina militärer där och man hade fabriker som byggde tanks och annat i Sovjet.
Mm.
Så att egentligen var det, fanns det ingen fiendskap de emellan, bortsett ifrån det som stod i Mein Kampf, att Sovjet var huvudfienden.
Och det hade man inte läst i Sovjet?
Tydligen inte, nej. Men Molotov-Ribbentrop-pakten innebar ju att Stalin kunde gå in i hela Baltikum och man försökte med Finland, finska vinterkriget.
Mm.
Stalin skickade trupper till Finland och trodde att det var bara att gå in där, vilket hände i Baltikum. Men finnarna var duktiga på att kriga. De hade väl utbildade soldater, de kunde terrängen och de lyckades förhindra sovjeterna att gå in i Finland. Sen skickade ju Stalin duktigare trupper dit och det blev med tiden ett vapenstillestånd.
En vapenstillestånd i alla fall. Det var inte så att det blev ryskt.
Nej.
Finland, jag måste säga rätt nu. Jag menar sovjetiskt.
Ja.
Ja.
Nej, Finland fick bevara sin självständighet. Men Ryssland ockuperade vissa områden, flottbaser. Och man ändrade gränsen lite grann också. Mm. Så att Leningrad fick större utrymme mellan sig.
Och Leningrad är nu alltså Sankt Petersburg?
Ja, från 24 och framåt.
Mm.
Med tiden bestämde sig Hitler för att gå in i Sovjet 1941. Och det var ganska sent på våren, det var i juni han anföll Sovjet. Han hade tänkt att göra det i januari, februari.
Men nu kommer jag ihåg det. Det var för att Mussolini hade gått in i Grekland och det gick inte så bra. Och då så blev man tvungen att dra ner och hjälpa dem. Och det var därför det blev fördröjt.
Ja.
Yes.
Och det har ju börjat en tv-serie om det ryska kriget, alltså, det sovjetiska kriget.
Är det det handlar om, ja. Alltså? Kul, det är på SVT, den borde ju ligga på SVT Play.
Ja, det gör den
säkert. Kan man tänka sig.
Där får man se ett antal ungdomar som anser att kriget ska vara slut till jul.
Mm.
Och det blev det ju inte. Tyskarna avancerade våldsamt i Sovjet och nådde fram till Moskva. Där stoppades de, för då hade det blivit vinter. Först var det lera och elände och sen blev det vinter.
Mm.
Och då bestämde sig Hitler för att man måste nog försöka erövra södra Sovjet, det vill säga oljan i Kaukasus.
Mm.
Han hade en östlig armé som skulle inta Leningrad.
Mm.
Det kunde de inte, för Leningradborna var duktiga på att försvara sig.
Mm.
Men efter det att tyskarna hade hindrats vid Moskva så skulle man gå neråt. Och då fick Hitler en av sina galna idéer. Det fanns en stad som hette Stalingrad. Den skulle man inta.
Var ligger den då?
Den ligger vid någon av floderna. Ja, den ligger i alla fall vid en flod i södra Ryssland.
Mm.
Och den skulle man inta för att det var Stalins stad. Och det gick inte så bra. Och det stred man om i något år någonting. Och det slutade med att hela den armé som skulle inta stan blev innesluten och blev tvungna att ge upp.
Innesluten?
Ja, ryssarna eller sovjeterna stod runt omkring. De kunde inte få mat, de kunde inte få ammunition, ingenting.
Ja, ah, det är det där ja, som man har hört. Men var det typ 42?
Nej, 43. Det var ungefär samtidigt med El Alamein. Och det här ansågs som slutet på andra världskriget. Här fyllde då västmakterna med förtröstan att det här kommer att gå bra.
Men du, om man hade struntat i Stalingrad och bara dragit ner till Kaukasus på en gång?
Ja, risken var ju stor att man hade blivit innesluten där då.
Där också, i Kaukasus?
Ja, och det var ju en landtunga mellan Kaspiska havet och Svarta havet.
Just det.
Och det skulle ju vara lätt då för sovjeterna att stänga in dem där.
Så det var liksom kört vilket som?
Ja, det var det. Vid den här perioden så bestämde sig Stalin och hans folk att flytta alla industrier. Man bokstavligen flyttade industrier till Sibirien eller runt Uralbergen. Och där byggde man tanks, man byggde vapen, så hade ammunitionsfabriker och annat. Flygplan byggde man också och började rusta upp så enormt så att till slut så var den ryska armén mycket, mycket större än den tyska. Och då gick det ju som det gick.
Mm.
Det slutade ju med att man inte sköt sönder Berlin och överhuvudtaget skapade då Östtyskland och hela Östeuropa blev ju under sovjetisk kontroll.
Just det. Och varför gjorde man det här då?
Det här med Östeuropa, det är ju en fråga som har diskuterats en hel del.
Mm.
Det finns två skäl eller två teorier. Det ena var att Stalin ansåg att han hade erövrat den här delen. Det skulle han ha.
Mm. Det är ju lite av krigets regler också kan man tycka.
En annan mera sofistikerad anledning, det är ju att Stalin var sjukligt övertygad om att västmakterna skulle gå till anfall emot Sovjet. Och då behövde han någon slags buffert i Östeuropa för att skydda det egentliga Ryssland som var hans huvudsak.
Men det här är väl inte helt en helt ny idé heller va? Jag tänker på när vi pratade förra avsnittet om Ryssland. Att man har ju tyckt det var en ganska bra idé tidigare ju. Att ha en remsa som går emellan Ryssland.
Ja.
Som är kontrollerad liksom. Ja.
Man hade ju halva Polen.
Mm, precis.
Så att visst. Man hade en beryktad enklav också. Och det var ju det som tidigare hette Königsberg. Och som var huvudstad i tyska Ostpreussen. Det blev nu Kaliningrad. Och ligger mellan Polen och Litauen.
Mm.
Det här var ju inget problem så länge Estland, Lettland och Litauen var sovjetstater.
Polen lydstat liksom.
Lydstat, ja. Idag är det ju lite annorlunda. Nu ligger Kaliningrad helt isolerad mellan självständiga stater, Polen och Litauen. Mm. Och den är extremt fattig och eländig till största allmänhet. Men det är så den bildades i alla fall. Anledningen var ju att Königsberg är en förträfflig hamn. Och den ryska Östersjöflottan hade sin hemmabas där. Det var lite långt ju att ha den i Sankt Leningrad som man hade haft förut.
Ja, just det. Okej, men då har vi flyttat in oss nu på efterkrigstiden,
ja.
Lite snabbt. Bra, bra sammanfattat av andra världskriget tycker jag.
Ja.
Du skulle vilja säga mycket, mycket mer.
Ja.
Ja,
men jag måste säga det här med kommissarieorden.
Ja.
För att det kom upp i den här tv-serien också. Tyska överkommandot med Hitler i bakgrunden gav ut en order till alla soldater. Inte bara SS utan även vanliga soldater. Att så fort ni ser någon som är kommissarie.
Vad är det då?
Ja, det är alltså en sovjetisk tjänsteman, en kommunistisk tjänsteman.
Jaha, inte en kommissarie som är poliskommissarie?
Nej, utan en partikommissarie.
Mm.
Ursprungligen var det ju så att kommissarier var någon slags ledare. Det fanns kommissarier i alla byar, alla städer och annat. Och tyskarna fick order om att så fort ni ser en kommissarie så ska ni skjuta den.
Mm-hmm.
Och det gällde alltså även Wehrmacht.
Vad är det? Det är
tyska armén. Och det här gick som allting i sådana här sammanhang, det gick överstyr det också. Det slutade med att man sköt ihjäl massor med människor för att de var kommissarier.
I Ryssland?
Ja. Men det här med kommissarieorden är väldigt beryktad. Man kunde alltså ta livet av vem som helst och sen säga, ja men han var kommissarie.
Eller hon?
Eller hon.
Wow.
Och det gjorde man.
Ja.
Ryssland var ju helt förstört. Det var ju det var brända jordens taktik användes i båda riktningarna. Både när tyskarna expanderade och när de drog sig tillbaka. De sprängde allt, brände allt de såg.
Mm.
Så Ryssland var helt ödelagt vid den här tiden.
Var det inte många av åkrar och fält också minerade?
Oh ja.
Åh gud vad taskigt. Men den där stackars remsan alltså från Sankt Petersburg och sen liksom till östgränsen. Gud vad den har varit med om under årens lopp.
Ja, verkligen.
Eller remsa och remsa, det är väl typ hela Europa i storlek.
Ja, det är ju det. Hitler och Napoleon fick ju erfara hur stort Ryssland är. Men man glömmer ju ofta det, för kartor över Ryssland har oftast liten skala.
Men du, en annan avstickare jag kommer på nu. Det finns så himla mycket spännande att prata om, känner jag. Men det här, vi pratade ju om att Katarina den Stora, hon hade ju samlat alla judar och också i exakt det här området. Ja.
Mm.
För de kan ju inte ha gått särskilt bra.
Mm. Det var i västra Polen och det var Vitryssland och det var Ukraina.
Mm.
Och det var ju praktiskt för nazisterna. Man samlade ihop dem och skickade dem till Auschwitz eller Treblinka eller vad det heter.
Mm.
Sen är det ju ett beryktat massmord i Ukraina utanför Kiev med heter Babi Yar, där man ställde upp ett antal judar och sköt dem med maskingevär.
Ja. Alltså så var det jättemånga?
Ja, jag kommer inte ihåg. Det var 10 000-tal i alla fall.
Men du, nu då? Ska vi säga att vi lämnar andra världskriget?
Nu lämnar vi andra världskriget för gott.
Mm. Ja, det gör vi ju inte, men till nästa land.
Det var alltså totalt, Sovjet förlorade cirka 20 miljoner människor vid den här tiden.
Mm.
Om de har räknat med judarna då, det vet jag inte. Men det är alltså soldater och civila, 20 miljoner. Efter andra världskriget så började ju västmakterna, det var USA, England och Frankrike, även Frankrike ansåg sig vara segermakt. De började ju inse att Sovjet var väldigt, väldigt mäktigt. De hade världens största armé i Europa. Och det här är början till det kalla kriget, kallades det.
Mm.
Det började ju med att Sovjet försökte ta Berlin, som var delat mellan segermakterna i sektorer. Och då stängde de av alla vägar, även flygvägarna, nästan alla flygvägar. Och då blev den berömda luftbron när västmakterna försörjde Berlin och Sovjet fick ge med sig. I Tjeckoslovakien hade en någorlunda demokratisk regering bildats. Det var samtidigt med Berlin. Så gick Sovjet in där och tillsatte en kommunistisk regim där också.
Mm.
Det var 48 det här. Mm. Och det var kalla krigets början. Kalla kriget, det kännetecknas av terrorbalans. Man hade likadana vapen på båda sidor. Och en enorm kapprustning.
Och det betyder att man så här, ja men om ni säger att ni har några atombomber, då gör vi det också.
Ja, det var det. Det här med atombomben kanske vi ska ta en liten sväng om. USA hade ju utvecklat atombomben i slutet av andra världskriget. Bombade man Hiroshima och Nagasaki.
Mm.
Och över hela världen så var man ju dels glad för att Japan hade förlorat. Och man blev rädd för att USA satt med ett sånt vapen.
Mm.
Det innebar att det började vimla av spioner. Och det innebar också att Sovjet fick ritningar och en massa uppgifter om hur man bygger en atombomb.
Mm, för det var topphemligt.
Ja, fruktansvärt topphemligt.
Från början.
De flesta spionerna avrättades ju, och det var mycket snack om spioner här på 40-talet.
Så spioner handlade alltså om atombomber i början? Ja,
väldigt många. Det är klart att det fanns en massa spioner som gjorde det för pengar.
Mm.
Men väldigt många hade någon slags ideal att har USA ett sånt hemskt vapen så måste Sovjet ha det också.
Mm.
Sovjet som hade redan tidigt satsat på kärnkraftutveckling.
Mm.
Men de hade alltså skickliga vetenskapsmän som kunde ta hand om det här.
Och kvinnor.
Och kvinnor.
Hade de inte uranfyndigheter också?
De har världens största uranfyndigheter i Sovjet.
Ja, uppe i Ural säkert.
Ja, jag antar det.
Ja.
De kunde alltså tyda de här uppgifter de fick och själva utveckla en atombomb.
Okej, så det är därför man idag ser det så här Mission Impossible och alla de där Bond-filmerna bara, det är en stridsspets som har kommit på avvägar, ja. Bla bla bla. De tillverkades i de fabrikerna alltså,
ja.
Redan på 40-talet.
Ja.
Coolt. Ja, det är ju spännande det där. Med
det
de
är
där.
Jättespännande verkligen. NATO bildades ju omedelbart efter kriget.
Mm.
Och senare på 50-talet så bildades Warszawapakten.
Var det inte lite korkat kan man ju tycka av NATO att bara, nej, ni får inte vara med. Alltså borde man inte ha gjort så här, hörni, ska vi inte komma överens istället?
Man försökte.
Ja.
Den så kallade Marshallplanen i slutet utav andra världskriget som fick Västeuropa på fötter,
mm.
den erbjöds även öststaterna, men det förbjöd Stalin om att ta emot.
Jaha.
För det skulle ju rubba Sovjets maktställning över dem.
Mm.
Om amerikanska pengar skulle komma in i Polen eller Tjeckoslovakien eller något sånt.
Det handlar om stolthet liksom.
Ja.
Mm. Och vad händer med Sovjet nu då? Bygger man upp sig?
Ja, så enormt.
Mm.
Dels så snodde man ju. Rensade Östtyskland på maskiner och verktyg och allt som överhuvudtaget kunde tas därifrån.
Mm.
För man ansåg att det var deras rätt att göra så. Så att det gick ju många tåg till Sovjet med tyska varor. Men man hade ju sin utbildning. Man hade duktigt folk. Och man satsade på tekniska grejer. Man satsade på industrin, man satsade på metallindustrin. Och senare på 50-talet så satsade man ju på rymden också.
Mm, just det.
De var först upp med hunden Laika.
Ja.
Det första djuret överhuvudtaget i rymden. De var först upp med en människa, Gagarin.
Mm.
Nu får man ju se det här som ett led i en sovjetisk propaganda. Där har vi ju upplevt personligen. Man var ju hjärntvättad fullkomligt efter andra världskriget. Allt som skrevs och sades om Sovjet, det var ju sant när det stod i tidningarna. Allt som Sovjet skrev var falskt, det skrattade man åt. Det var ju väldigt mycket som var ren propaganda, som var ren lögn. Om hur bra man hade det och hur bra det gick för landet och allt duktiga arbetare som belönades. Och det vimlade av sådana där artiklar.
Vad hette den ryska sovjetiska nyhetsbyrån?
TASS,
ja. Men att det som TASS skickade ut i Europa, det garvar man åt.
Ja, det gjorde man. Medan däremot det som sades i amerikanska sändningar betraktade man som dagsens sanning.
Mm.
Man var hjärntvättad. Det var nog inte bara i Sverige, det var nog hela Västeuropa.
Mm, hela den här jakten på kommunisterna och då.
Ja. Men så här i efterhand kan man säga att USA var mycket, mycket skickligare på sin propaganda än vad Sovjet var.
Och alla dessa filmer som gjordes ju också. Alla dessa liksom spionfilmer och...
Och det här trodde man på. Eller rätt sagt, det fanns ingen anledning att misstro det.
Mm.
Och det var ju långt, långt senare som man började ifrågasätta och fundera över om det verkligen var så här.
Mm.
Om det inte fanns något mellanting mellan USA och Sovjet som var vettigare än det man hörde och läste om.
Men samtidigt så har man ju liksom tagit över en hel remsa av Polen, Ungern, Tjeckoslovakien, Rumänien, Bulgarien. Allt det där är liksom tvångsomhändertaget.
Jo, men det fanns ju väldigt många i de där länderna som tyckte att det var bra. En del stater, till exempel Polen, som ju var väldigt skadat efter andra världskriget. Till att börja med så fick de det ju bättre. Man startade industrier och man tjänade pengar och man fick bra bostäder.
Mm.
Men redan på 50-talet så började ju kriserna där också.
Vad händer efter Stalin då?
Ja, då kommer en människa som ju är känd inte minst i Sverige, Chrusjtjov.
Mm.
Han var ju på statsbesök i Sverige och rodde i hekan ute på Harpsund tillsammans med Erlander.
Jo.
Chrusjtjov, han var knappt läskunnig när han började. Och han var inte intresserad av kultur, vilket Stalin faktiskt var. Och han var alltså en brutal underhuggare och som ledde väldigt mycket av morden på kulakerna i Ukraina. Mm. Som han gjorde karriär på inom partiet. Och han utsågs redan tidigt av Stalin som någon slags arvinge. Han fick en massa betydelsefulla poster i Sovjet och efterträdde Stalin.
Så vad hände under hans tid då?
Egentligen inte särskilt mycket. Han hade ju vissa internationella ambitioner. Han började med att hålla ett beryktat tal på en partikongress där han talade om för folk att Stalin inte var den helige man som alla hade trott. Det kallas för avstalinisering.
Jaha, så det var han som sa det.
Ja.
Men vad intressant, för det påverkade ju flera av de här öststaterna.
Det gjorde det, ja. Men han hade internationella ambitioner. Hans mest beryktade aktion, det var att placera ut atombärande missiler på Kuba.
Och varför då?
Han ville minska USAs inflytande över världen.
Mm.
Men Kennedy tog ju det här som en krigsförklaring mer eller mindre. Och han krävde ju då att de här skulle tas bort. Det var den beryktade Kubakrisen 1963 var det väl.
Och då var det inte något att man så här vände missilerna mot USA?
Ja, man hotade verkligen USA.
Ja.
Och Kennedy gav order om att de ryska krigsfartyg som var på väg till Kuba skulle beskjutas om de överträdde en viss linje. Chrusjtjov drog ju tillbaka sina krigsfartyg och det blev inte ett världskrig.
Påverkades hans popularitet av det?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Han kanske vinklade den nyheten på något sätt.
Det gjorde han säkert och dessutom tror jag inte att den nyheten spreds vare sig av TASS eller i Svestia eller Pravda.
Nej, just den största tidningen, ja.
De största, det fanns tre tidningar.
Så när var den här Kubakrisen då?
1962. Det var året innan Kennedy mördades och Chrusjtjov störtades.
Var det här den första krisen egentligen mellan USA och Sovjet, eller?
Ja, det var ju, började med Berlinkrisen och Tjeckoslovakien. Men sen under 50-talet så kom de ju slag i slag.
Ja.
Det var Iran när man störtade en härskare där som heter Mossadegh, som ansågs vara kommunist. Och Ungernkrisen 1956.
Just det, men då, det var ett folkligt uppror, va?
Ja, det var ett folkligt uppror, men Sovjet gick ju in med trupper.
Ja.
Och 62 var Kuba.
Mm.
Och sen från 62 fram till 75 så hade vi Vietnam.
Just det.
Och Vietnamkriget för USAs del, det började med att man skickade dit hjälptrupper, rådgivare till fransmännen. Fransmännen förlorade ett stort slag i Vietnam. Och då blev USA jätterädda att ryssarna skulle gå in eller kommunisterna skulle gå in. Och det var den här berömda, beryktade dominoteorin.
Ja, just det. För det är så här, om kommunisterna tar makten i ett land så kommer alla andra stater där det finns lite kommunistgillare att bli kommunister.
Ja. Det här betyder ju sen att USA skickade mer och mer trupper. Det var ju massor med amerikaner som dog i Vietnam. Mm. Det slutade ju med att de förlorade. Och Nixon som skulle bomba Vietnam till stenåldern och allt det där.
Mm.
Men som sagt, de förlorade till slut i alla fall.
Med hjälp av sovjetiska pengar?
Ja, kinesiska och sovjetiska.
Mm. Okej, och vad händer efter det då?
Efter det så kom Brezhnev.
Mm.
Och han var en oerhört konservativ ledare.
Mm.
Men nu började kraven på den sovjetiska industrin att öka. Man nöjde sig inte längre med ett par skor. Och
hade man fått någon insyn i väst som såg att aha, så här kan det
vara? Man började ju lite grann fatta. Men det fortfarande det här var en oerhört stängt samhälle. Men fanns ju kanaler, det fanns ju radio, det fanns ju tv också här på. Det handlar om 60-talet där. Partiet styrde ju allt.
Mm.
Skulle man göra karriär i Sovjetunionen så var det ju genom att gå in i partiet.
Mm.
Det var ju mer eller mindre nödvändigt att gå in i partiet för att få högre utbildning till exempel.
Fanns det något motstånd? Fanns det något konkurrerande parti?
Nej.
Nej,
det gjorde det inte. Det var en typisk enpartistat där. Men det var nu det började gå riktigt åt skogen. Man började att kapprusta. Och det hade USA möjligen råd med. Men Sovjet definitivt inte.
Mm.
Reagan, som vi betraktar i Sverige som en ganska medelmåttig president. Han hade en idé om att någon slags stjärnornas krig kallade han det.
Ja, det kommer jag ihåg.
Med satelliter och raketer som skulle avvärja alla anfall från Sovjet.
Ja.
Och det här var fruktansvärt dyrt. Det kostade miljarder dollar. Och då blev ju Sovjet rädda. Att skaffa sig USA det så måste vi också göra det.
Ja, det är klart.
Och det drev dem till konkurs, helt enkelt. En statskonkurs. Det blev inte riktigt konkurs. Men
jaha, så det där sen var ju superlistigt av Reagan alltså.
Ja, det var det verkligen. Han drog ju inte igång. Det var ju hotet om stjärnornas krig det handlade om.
Absolut, den röda knappen, den kommer man ju ihåg. All populärkultur på 80-talet handlar ju om den röda knappen. Det minns jag verkligen. Jag minns också att när man läste till exempel geografi så pratade man ju, eller historia för all del, så pratade man ju inte om länderna. Man lärde sig rabbla om Ungern, Bulgarien, Rumänien och sådär. Men det var inte liksom så att man lärde sig någon historik kring det. Utan det betraktades ju som en del av Sovjet.
Ja, vi hade ju ingen som helst förståelse för den materialistiska historiebeskrivningen som
alltså
materialistiska historiesynen, det var Marx som hittade på den. Det började med att man hade ett slavsamhälle som utvecklades till ett feodalt samhälle och som utvecklades vidare till ett kapitalistiskt, där den högsta formen av kapitalism, det var imperialism, ansåg Lenin. Det skulle sedan brytas med proletariatets diktatur. Och det skulle resultera i socialism och kommunism.
Mm.
Och det skulle vara bra för alla människor. Det skulle aldrig. Utvecklingen stannade där.
Mm.
Och det här präglade då tankevärlden i Sovjet väldigt mycket.
Ja, det kan man ju fatta. Men du, när då Ryssland börjar bryta ihop där i och med Star Wars och allt där, vad händer då?
Ja, då kommer Gorbachev.
Mm. Och det här är någon gång på 80,
början på 80-talet. 82 dog Brezhnev.
Mm.
Och sen var det lite andra gubbar som var ganska betydelselösa.
Mm.
Men Gorbachev blev då partisekreterare och med tiden president. Han införde två begrepp som blev ju världsberömda. Det ena var då glasnost, som betyder öppenhet. Och det andra var perestrojka, som betyder nydaning och det här betyder ju att han släppte loss krafter som inte gick och överhuvudtaget tämja. Både gammelkommunister och det fanns en hel del rika människor som också försökte få inflytande under den här perioden.
Men för nu fanns alltså någon slags kritiker till kommunismen.
Ja, fast det var ju snarast då att rädda sig själv det handlade om.
Ja.
Samhället bröt samman. Och det fanns ett antal gammelkommunister som försökte störta Gorbachev och skicka ner honom till någon datcha i Krim i någon slags husarrest.
Mm.
Men det misslyckades ju helt och hållet. De slogs ju ner det upproret och Gorbachev återkom. Och så efter det här, när Gorbachev, han avsätts ju med tiden, så kommer Jeltsin.
Men var det Gorbachev som rev muren? Eller liksom...
Ja, det var ju under Gorbachevs tid när man började inse att Sovjet inte hade den makt och myndighet som behövdes för att hålla ordning på hela Östeuropa.
Mm.
Så muren föll ju 89 och det var under Gorbachevs tid.
Var det Ryssland, jag säger fel hela tiden, det var Sovjet som byggde muren, va?
Nej. Ja, det kan man väl säga. Sovjet hade ett avgörande inflytande över östtysk politik.
Mm.
Men det var östtyskarna själva som byggde muren för att förhindra att hela intelligensen stack över till Västtyskland.
Fanns det inte också en mur mellan Öst- och Västtyskland? Inte bara mellan Öst- och Västberlin?
Jo, det var inte en mur. Det var 10 dubbla taggtrådar med vakttorn överallt.
Mm.
Och mineringar och grejer.
Men de var väl Ryssland med och byggde?
Det är möjligt att de var, men Östtyskland vill ju hela tiden skydda sig från väst. Och framförallt ville de ju förhindra att folk flydde till väst.
Mm.
Men under Jeltsin,
han var
nog skicklig på många sätt, men han begrep inte någonting om ekonomi och han kunde knappast styra landet heller.
Men för jag har läst lite om honom nu och han verkar ju ändå, alltså bilden av honom kanske är typisk amerikansk propaganda då, men bilden av honom var ju att han bara var packad och helt världsfrånvänd.
Men det var han ju inte.
Han var
ju en människa som hade gjort karriär inom partiet. Och att han hade alkoholproblem, det var ju välkänt.
Ja, men att han också hade någon form av en ganska tydlig demokratisk vinkling liksom på sin...
Ja.
Vad var det där med att han stod på en inte kulspruta heter det.
Tankslindrigt nykter.
Ja, vad var det?
Jo, det var ett val. Och 93... Där hans motståndare hade stängt in sig i parlamentsbyggnaden. Och de var som sagt motståndare till honom. Och de vägrade att gå ut därifrån. De ville ju bilda en slags egen stat mot honom.
Mm.
Och då hoppade han upp på en stridsvagn. Och lät dem rikta kanonerna mot riksdagen. Och sköt.
Sköt han också?
Ja, oja.
Men inte var, lösa skott den här gången?
Nej, var några hundra som dog.
Åh, jäklar! Ja,
eller något hundratal i alla fall.
Mm-hmm. Men hur gick det med landet under Jeltsins tid?
Ja, man försökte ju då. Priserna ökade, inflationen ökade och lönen blev värd mindre och mindre. Och det började utvecklas ett antal väldigt rika människor. De kom senare och kallas för oligarker.
Ja, just det.
De statliga företagen var väldigt dåligt skötta.
Mm.
Om man överlät det till privat ägande så skulle det bli mycket, mycket bättre.
Ja, och också om man säljer det till privata så får man väl in massa pengar till statskassan, eller?
Ja, det var väl tanken från början. Men det blev ju så att man sålde de här företagen för väldigt lite pengar. Det är ungefär som när kommunerna säljer hemtjänst idag i Sverige. Det mest berömda av de här, det var ett jättelikt nickelföretag som finns än idag och som har dotterbolag runt om i världen som en oligark fick köpa för nästan ingenting och som omsätter miljarder idag.
Mm.
Det var många sådana, det var oljebolag och det var en massa annat, gasbolag och sånt.
Just det, för att det får mig att tänka på att de här länderna här nere med de knasiga namnen, de har börjat frigöra sig nu, va?
Alla stater frigjorde sig. Mitt i den här röran så växer en frihetsrörelse, kallas det, i Tjetjenien upp. Och Jeltsin och hans militärer tog inte det här riktigt på allvar utan skickade ner ett antal, jag tror det var 40 000 man till Tjetjenien. Och de var dåligt övade och dåligt utrustade också. Och de mer eller mindre, de besegrades inte av de tjetjenska upprorsmännen. Men det gick ju inte så bra för dem.
Och det här, nu är vi någonstans i mitten på 90-talet, ja, eller? Huvudstaden i Tjetjenien, eller den staden jag minns, det är Grozny.
Ja. Sen kom Putin.
Vem var han från början?
Han var en, han hade jobbat i säkerhetstjänsten. Och han satt i Dresden, tror jag det var, i Östtyskland alltså. Och organiserade säkerhetstjänsten i Östeuropa, Östtyskland.
Mm.
Han ansågs oerhört begåvad. Han var ju universitetsutbildad också. Och han var en mycket duktig partistrateg.
Mm.
Så att han kallades ju till Moskva. Först till Sankt Petersburg och sen till Moskva och steg i graderna. Så att det var mer eller mindre självklart. Det var inte så mycket intriger och elände där. Det var mer eller mindre självklart att han skulle ta över. Och han skickade ju elittrupper till Tjetjenien. I Tjetjenien fanns då en väldigt stark islamistisk rörelse som missionerade islams lära runt om i Kaukasien.
Mm.
Och det här kunde ju inte Putin och hans folk acceptera. Man skickade ner välutbildade elittrupper och slog ner det hela och dödade hur många muslimer som helst.
Mm.
Och
för de muslimerna hade ju funnits där redan sen, det var ju Katarina den Stora var, ja, som uppmuntrade den muslimska läran och byggde moskéer och sånt. Ja. Så de har ju funnits där hur länge som helst.
Ja, det är gamla ottomanska riket, ja, det handlar om.
Precis.
Men Tjetjenien ville ju bli en egen stat, men det ville ju inte Putin.
Om jag får spekulera i varför han inte ville det, så skulle jag säga ett, för att dominoeffekten, fast den omvända då. Och två, för att det fanns väl massa gas och grejer där, va?
Ja,
ja.
Olja också för den delen. Det går ju oljeledningar tvärs, kors och tvärs där. Mellan Kaspiska havet och Svarta havet som har ju utgång genom Bosporen. De har oljekällor och de har, det är alltså väldigt rika områden det här.
Ja, så Putin lyckas till slut att vinna det här kriget. Och lämnar Tjetjenien med jäkligt många människor som är jäkligt förbannade på Ryssland.
Ja, och det är nu de här terrordåden börjar. Det var tjetjener som tog gisslan på en teater till exempel.
Just det, och var det Beslan också?
Ja.
Det var en skola, va?
Ja, jag tror det.
Någonstans med både barn och vuxna. Och Ryssland slog ju tillbaka oerhört hårt mot terroristerna.
Mm.
Både i Beslan och på den här teatern. Och liksom höll på med gas, nervgas.
Och
ja,
sånt,
just det.
Ja.
Det kommer jag ihåg, för jag såg en bra dokumentär om hon, den här journalisten som hette Anna
Politkovska.
Hon hade ju varit nere i Tjetjenien mycket. Och,
hon medlade ju de här terrordåden.
I bara ett av det. För alltså, den andra hade hon blivit förgiftad. Så hon kunde inte komma dit.
Nej, just det. Men hon överlevde förgiftningen.
Ja, men jag tror inte hon hann medla. Var det inte så det var?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Hon blev ju dödad i, ja, sin trappuppgång eller vad det var.
Ja.
Okej, men nu då? Var är vi nu?
Ja, nu är vi i dagsläget.
Och Putin har målat upp sig själv ganska mycket som en the man of the men. Liksom. Ja. Jag har ju en oerhört stark lust att hålla på och prata om hur tramsig Putin framstår när han håller på och rider i bara överkropp och stryper björnar och vad han håller på med. Erbjuder Gerard Depardieu medborgarskap och ska använda Steven Seagal som någon frontfigur för ryska vapen. Det känns ju lite som att man är tillbaka i den här amerikanska propagandan över att man får ju ganska vinklade nyheter om hur knasigt det är.
Jo, samtidigt så det här påminner ju om personkulten under Stalin. Det kanske behövs i Ryssland idag. En samlande punkt i alla fall.
För vad händer? Hur mår Ryssland idag?
Att de har ekonomisk kris.
Ja.
Har haft ganska länge. Det skyms ut av oligarkerna som är omätligt rika. Jag sa inte i samband med Jeltsin att det var ett val 1995 och alla trodde att kommunistledaren skulle vinna. Men oligarkerna ansåg att de hade det så bra under Jeltsin, så att de samlades i Davos och kom överens om att de skulle hjälpa Jeltsin att vinna. Han var oerhört impopulär vid den här tiden.
Mm.
Så de anlitade både ryska och amerikanska byråer för att putsa på Jeltsins rykte.
PR-byråer?
Ja.
Aha.
Och de hamnade.
Ja.
Och oligarkerna blev ännu rikare. De fick ännu fler företag som de köpte för ingenting.
Ja, det är helt otroligt det. Men hur förhåller sig Putin till oligarkerna då?
Han är ju beroende av dem. För de sparar ju för en stor del av den ryska ekonomin.
Mm.
Inte minst i exportindustri. Chefen för ett stort oljebolag anklagade han för, ja, det var landsförräderi eller förskingring eller någonting. Så han sitter i fängelse idag.
Mm.
En av världens rikaste människor. Som ett varnande exempel för de andra. Att inte sätta sig upp mot Putin. Håller de sig lugna i Ryssland eller utanför Ryssland, då får de hålla på.
Mm.
Vi har ju en till exempel som bor i London.
Just det.
Som har köpt fotbollslaget Chelsea.
Men vad jag har också förstått är ju de här oligarkerna är ju så unga. De är ju liksom inte över 50.
Nej, de är ju 40-årsåldern.
Ja. Jag försökte googla kvinnliga oligarker. Det var liksom noll träffar på hela Google om detta. Så det verkar bara vara män som håller på med sånt.
Mm.
Men du, mamma, förra avsnittet så sa vi att det fanns typ inga kvinnor då, förutom Katarina den Stora som utmärkte sig. Hur är det nu då? Har det hänt något på senare tid i alla fall? Eller under 1900-talet och framåt?
Allra senaste tiden, det vet jag inte riktigt. Men under 1900-talet så fanns det i alla fall en kvinna som var väldigt intressant.
Mm.
Och hon var Sovjets sändebud i Sverige en tid. Hon hette Alexandra Kollontaj. Hon var diplomat och hon var adelsdam.
Jaha, så sådana fanns det ändå kvar efter revolutionen?
Ja, hon hade blivit förvisad av tsarmakten då eftersom hon hade revolutionära idéer. Och
när är vi nu då?
Ja, det här är tidigt. Det är ju någonstans på 20 på tsartiden då från början. Men sen så blev hon ju...
Så då, den här kvinnan är alltså någon gång i början av 1900-talet eller?
Ja, någonstans där. Första världskriget någonstans där.
Mm.
Hon samarbetade med Lenin 1915-16 sådär någonting. Hon var radikal och hon trodde på den genuina arbetarmakten och kvinnans frigörelse. Och så ville hon avskaffa det konventionella äktenskapet.
Mm-hmm.
Sen blev hon, efter 1917 så blev hon folkkommissarie för sociala frågor. Och sen så var hon diplomat i Norge och sen i Sverige.
Coolt.
Och då var hon i Stockholm någon gång mellan 30 och under kriget då.
Mm-hmm.
Och så var hon mellanhand vid förhandlingarna mellan Sovjet och Finland 40-talet då.
Alltså under finska vinterkriget?
Hon var både politisk och skönlitterär författare och hon skrev... en bok som hette Arbetsbiens kärlek. Det var 1923.
Mm-hmm.
Så redan då så utövade hon stort inflytande på den radikala feminismen. I övrigt så vet jag inte hur mycket kvinnor som hade någon framträdande roll. Det var ju inte så många för att de hade ju en tradition av machoism skulle jag vilja säga.
Är det inte märkligt att Kollontaj klarade sig från alla utrensningar? Hon var ju faktiskt gammal kommunist och hade samarbetat med Lenin.
Och jag tänkte på, när du sa att hon var adling så tycker jag det var jättekonstigt att hon fick komma tillbaka och hänga gäng i liksom kommunistiska, bland liksom Lenin och...
Ja.
Det fattar jag inte heller. Nej. Säg igen vad hon hette.
Alexandra Kollontaj.
Alexandra Kollontaj.
Hon spelade en stor roll när hon var ambassadör i Stockholm. och rörde sig i politiska kretsar och hade ett visst, man respekterade henne. Måste ha varit en oerhört klok dam.
Kanske vi skulle säga någonting om Pussy Riot.
Gärna.
Nog är det egendomligt att en konstnärlig manifestation, även om den skedde i en kyrka, fick så, eller resulterade i så hårda straff.
En del av deras uppträdande, det var att visa att Putin och hans makt hade växt ihop med kyrkan. Att kyrkan inte längre var folkets, utan det var Putins.
Aha.
Det kommer ofta bort i rapporteringen. De tillhörde ett, kan man kalla dem, kollektiv som var oppositionella mot Putins, och Putin personligen och hans stora maktställning. Det finns ju många i Ryssland som är det. Men grejen är ju att de uppträdde på ett sätt så att hela världen fick reda på det. Det kunde ju inte Putin tillåta.
Nej.
Det var ju samma sak med journalisten.
Anna
Politkovskaja. Hon hade ju starka kontakter i USA. Och kunde man inte heller tillåta.
Nej.
Att hon var mot Putin och tog ställning för Tjetjenien. Men det här är typiskt för Putins Ryssland. Att opposition tillåts, men den får inte väcka för stor uppmärksamhet.
Och det finns ju så himla mycket mer jag skulle vilja prata om, som till exempel den orangea revolutionen och allt det där. Men jag tror att vi får sluta nu, och så kanske vi kan komma tillbaka till det i något senare sammanhang, för det vore ju jättespännande. Vi finns på Facebook, Den blå hästen, och vi finns på mail om man hellre vill höra av sig till oss, så dbh@triumf.se. Och sen så finns vi på Twitter också. Ulf Akersten eller Malin Triumf heter vi där. Tusen tack för idag.
Tack själv.
Tack själv.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.